Let's go to Carl.
Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där på kanten, Alexander Gustafsson?
Det är lite molnigt ute, men vad gör det när MMA-podden levererar galaxens bästa MMA-sur med Paul Elvaje?
Zabzaba.
Nu har det blivit dags. Ja, du Zabba, jag tänkte fråga vad du har haft för i veckan, men jag insåg att det enda vi har gjort är att kolla massa MMA.
Ja, det har varit massa MMA, så jag har kollat massa MMA. Och sen har jag detoxat mig själv från Babylon, från Instagram, vilket man måste göra en fasta sådär ibland, bara komma bort från det och... Ja. Inte, säger man, bli indragen i det, och sitter man där och bara scrollar och swipar och liksom, man kommer ingen vart med det, utan det tar bara massa tid. Så nu har jag haft tid till att göra det jag kanske borde ha gjort.
Hur tycker du det känns?
Jag trodde det skulle vara svårare, men det är skönt. Just att jag tog bort appen, pausa kontot, så, och det är det här liksom, informationen du får av vad alla gör hela tiden. Känns som hjärnan får vila lite och så här, vad skönt, jag fokuserar bara på det jag gör. Och jag tror det är viktigt att fasta lite från det där, för det är inte naturligt.
Jag gjorde ju det efter McGregor Khabib. Då tog, jag tror till och med
jag kommer ihåg det.
Tog 2 månader. Det enda jag gjorde var att jag gick in och lade upp podden. Öppet sinne då. Det var det enda som jag pushade fortfarande. Men jag tog bort appen från mobilen. Jag skötte det med en iPad. Och jag använde typ aldrig min iPad. Alltså det var så jävla skönt. Jag tog bort Facebook också. Jag hade allting var borta. Det var sån befrielse. Jag märkte typ andra dagen att jag går inte runt och irriterad på saker.
Exakt.
Jag läser inte folks kommentarer och jag ser inte grejer som stör mig längre, utan det är bara så här, fokus på mitt eget liv just nu.
Plus att man märker att man har inte telefonen hela tiden.
Nej.
Utan man kan lägga bort den och så här, vad skönt, för annars blir det här undermedvetet, man tar upp den och så sitter man där och bara kollar och så fastnar man i något och så liksom bara fortsätter det. Så det är skönt faktiskt. Det borde alla göra i, inte alltid, men i perioder ibland.
Ja, jag tror det blir det nya. Det blir en vit månad från sociala medier.
Exakt.
Istället för alkohol som folk tar.
Exakt, men det känns riktigt skönt.
Webbfri månad.
Exakt.
Med Sebba. Nej, men härligt. Men du har i alla fall hållit uppdaterad om all MMA.
För ja, det går inte att inte hålla sig uppdaterad. Så det säger man. Det dyker ändå upp på de liksom hemsidorna och så där man går in på. Så.
Ja.
Yes.
Alltså jag tycker vi rullar igång direkt, och jag känner att det är ju en man som vi kommer hålla i fokus här och som jag tycker att vi kan djupdyka lite extra i, och det är ju Khamzat Borzvardjan Chimaev. Som debuterade natten till torsdag. Han mötte John Phillips. Och John Phillips var ju då UFC veteran är lite att ta i, men han har varit där nu. Han hade gått 4 eller 5 matcher, tror jag det är. Men det såg ut som att han var debutanten.
Alltså det var ju klassskillnad direkt. Han fick stryk. Alltså jag är ju övertygad att så länge Khamzat möter strikers eller alltså europeer, så kommer han vinna precis på det här sättet varenda gång. Alltså superdominant. Tills han får möta kanske de som är lite högre upprankade som kan utmana han på det här han är bäst på. Men fram tills dess så kommer det se ut så här hela tiden.
När du såg hur matchen utspelade sig, alltså för jag kände ju, det var nivåskillnad. Sättet han bara nivåsjönk för att gå på nedtagningen, sättet han skickade slag på, alltså John Phillips kunde ju inte göra någonting. Nu är inte John Phillips känd för att vara bra i det läget, det måste vi verkligen tillägga här, men ändå. Alltså, jag tror det var 141.
Han slog väl rekord som debutant, var mest slag i på en rond i middleweight.
Och jag tror inte en bältvikt. Jag tror inte ens han blev prickad en enda gång heller.
Nej, men det kanske blev snuddad lite i ansiktet kanske. That's it, underifrån. Men alltså det är det han gör ju, det han är bäst på. Det han är en tjetjensk mästare i brottning, säger sig självt liksom, med den nivån de är på där. Att har han vunnit där, så är det klart han kommer dominera folk som inte kan brottas alls. Eller folk som kan brottas men inte är på den nivån, kommer han också totalt dominera. Och han gillar hans självförtroende. Det tar han också väldigt, väldigt långt.
Ja, han ville ha match direkt igen.
Ja.
Sen dagen efter sa han att men vi väntar nog lite. Men UFC var ju väldigt glada i Khamzat. Och Mick och Sean Shelby har ju styrt upp en match. Det cirkulerade lite olika namn. Men till slut så blev det Rice McKee. En kille som jag själv har kommenterat. Dels för han har mött Håkon Foss från Norge. Besegrade honom. Och jag vet att när den matchen kom så var det lite skämtet. Där i alla fall som jag hade var att det var ju lite klon. De är lite lika. Håkon Foss och han. Men han lyckades avsluta Foss, tror jag, med via slag i första ronden. Men det är det han är. Han är en striker. Den här killen är känd för att avsluta folk stående. Han är en Cage Warriors fighter. Så om ni har sett matcherna med Håkon Foss, då har ni garanterat redan sett Rice McKee. Det här blir hans debut i UFC. Så UFC har alltså signat en ny kille för att ge Khamzat en match. Och det säger ganska mycket om deras tro på Khamzat. För man går inte att bara signa en ny person för att möta en kille som var debutant för bara några dagar sedan.
Men har de signat han bara i det syftet, eller att han har varit på radarn och att säga okej, du är från Europa, vi kan köra ner dig till Fight Island ganska smidigt och få dig att fighta, så nu får du chans att gå i UFC, men vi har en kille som redan är här och har klarat alla tester och som egentligen klarade sig helt skadefri från förra matchen, och som de säkert vill se mer utav, för jag tror att de också blev intresserade och sa oj, vad hände här? Nu måste vi se mer om det här kan vara en superstjärna vi kan bygga liksom.
Verkligen, nej, men det tror jag absolut. Och jag tror att alla var nog överraskade över hans prestation där, att han gjorde verkligen precis på det sättet. För det var ju nivåskillnad. Och då går han ändå upp mot en kille som nästan har 30 matcher i bagaget och går upp och presterar på det här sättet. Jag tror att det kan gå fort för Khamzat. Jag menar, och nu när han tar den här matchen vinnande, då slår han ett nytt UFC-rekord också. Jag tror det är att någon har gått match med 13 dagar. Alltså från fight till fight har det gått 13 dagar. Ja, om det var 9 eller 10. Där någonstans, så är det.
Alltså som jag sa, möta en europeer, möta en strikers, kommer se exakt likadant ut.
Ja.
Det kommer se precis likadant ut. Men han har ju få matcher, så han behöver ju det här också. Bygga sin rutin och bygga sitt namn ännu mera. Men det är ju bara en tidsfråga när han är i toppen. Topp-toppen och slåss mot dem. Och det är då man vill se liksom hur han håller sig mot. För han är på den nivån redan.
Han är ju lättviktare. Han tog ju den här matchen för att de ville ha en person i den viktklassen. Och han har fightats över olika viktklasser tidigare. Så det här är inget ovanligt när det gäller Khamzat. Han har fått många smeknamn av många. Dels Sveriges Khabib. Han har även fått en Khabib 2.0 utav UFC. Och Ali Abdelaziz hyllar honom också. Han är ju signad med Aziz. Men jag tänkte bara lite för rolighetens skull här, så ska vi ta en titt på lättvikten. För det är ändå den viktklassen. Han klipper vikt nu. Han går från väldigt vikt till...
Men är det inte middleweight han gick?
Nej, det var väldigt vikt.
Okej.
Nu går han ner till...
Är du säker på det?
Dubbelkolla det. Det kan nog vara, det kanske var mellanvikt.
Att han är en välteviktare normalt, men nu så gick han i mellanvikt för att möta John Phillips.
Det är det att jag har slängt, jag har råkat kasta den.
Jag skulle våga säga att det är så faktiskt.
Ja, men det kanske det är. Men jag tror till och med att han ska ner till lättvikt nu.
Okej. Ja, alltså han, jag tror...
Saksamma, han ska nog ner en viktklass.
Han ska fightas.
Men jag tror att lättvikt är hans naturliga viktklass. Jag tror att det är där han brukar vara. Nej, det kanske är välte.
Det måste vara välte. Ja.
Du ser, när fighters redan har gått igenom så många viktklasser som den där killen gör, då blir det svårt. Han ville möta Nate Diaz också. Så var det. I want to smash this guy.
Han vill möta alla. Han vill ju möta Robbie Lawler. Han vill ju möta allt och alla, Masvidal. Men jag tycker han är helt rätt. Det är liksom TMZ Sports intervjuar honom. Bara det att han har skapat en sån buzz att de också får upp ögonen för han. Och jag tror att UFC är helt rätt här, som slänger in han igen här för att se vad det är de har signat för något.
Ja, för det vet jag med. Så att jag har suttit och läst lite och lyssnat på lite olika MMA-medier och alla lyfter honom. Det märks att det här är en debutant som dels har... Folk har hört talas om honom, folk var medvetna när han skulle gå match, och nu när han väl har gått den så har det ju flygit upp på radarn för varenda person.
Men jag tror det var just att det var så överlägset. Alltså så total överlägset, och visade att han är på en helt annan nivå. Och det är ingen, säger vad, duvunga han vann över heller. Utan det är en rutinerad fighter som de kanske förväntade sig skulle kunna göra mer motstånd. Och att det såg ut som att han slog ett barn liksom, i princip. Som inte hade något att göra.
Jag såg när, vad heter det, Graham Boylan hade, för det är han som har fixat matchen mot Rice McKee. Graham Boylan är då dels är han manager, men är också promotor för Cage Warriors. Och han har lagt upp sin Instagram, och där finns på Cage Warriors Instagram med när han ringer då till Rice McKee om att han har fixat den här matchen. Och det är bara pack your bags, you're gonna fight Island, bla bla bla, pratar om allt det där. Men han säger fel namn också. Khamzat säger han. I don't know who it is. Men det spelar ingen roll, vi går in och kör. Men där undrar jag då liksom, jag fattar det här med att man tar vilken match som helst. Men ibland kanske man ska ha lite koll på vem det är man möter. Eller tror att de bara så här, ja, ah, det är en debutant, fuck it, vi...
Ja, alltså han har ju alltid en chans att vinna också. Det får man inte glömma, ja. Det är MMA. Det räcker med en träff så vinner man. Eller att kanske att göra ett misstag. Han är fortfarande människa och liksom, så han måste ju ändå vara på sina, säger vi, på sina, alltså sharp, så sharp han bara kan vara när han går matcher. Men allt kan ju hända, och jag tror att alla de här som signar mot han tänker väl säga jag har en puncher's chance och kanske släcka honom med ett slag eller, men i brottningen kommer det bli totalt alltså nivåskillnad, och det kommer bli så tydligt, och jag tror många kommer se ut som de gjorde när de mötte Khabib i början, att de har ingenting att komma med. Nej. Noll, de har inga svar på systemet Khamzat jobbar när han håller folk nere och ground and pounder. Och det var lite det man såg i Phillips, i ögonen där, att så här, han var uppgiven. Han visste riktigt inte vad han skulle göra. Och så tänker han också, det här är en kille som brukar fighta sin viktklass under mig. Och han dominerar mig som att han fightar sig två viktklasser över mig.
Ja.
Och jag tror att det är det där vi kommer få se på lördag igen.
Jag kom bara på att du har rätt, det är mellanvikt. Jag kom på det nu, jag har snurrat till infon om att han egentligen fightas i välter. Det är där jag har... Det är den här, när man jobbar tre stycken nattkommenteringsjobb, då börjar siffrorna snurra runt i huvudet. Men det stämmer, han går från mellanvikt till vältervikt i den här matchen.
Alltså, jag personligen vill ju se han direkt i topp 10 och fightas mot dem. För han är ju där på den nivån. Och det är där man vill se han möta lite namn och se hur han håller sig mot dem. Och jag skulle inte bli förvånad om han röjer sig igenom ganska många namn också, faktiskt.
Vi går in på välteviktsrankingen här, tar en titt, vilka som eventuellt kommer att stå på tur. Vi kör uppifrån då, så kör vi bara hela. Från 15 och neråt, Anthony Pettis, Neil Magny, Robbie Lawler, Vicente Luque, Nate Diaz, vi har Geoff Neal på 10:e plats, Rafael Dos Anjos, Michael Chiesa, Damien Maia, Stephen Thompson, Tyron Woodley 5:a. Sen har vi Jorge Masvidal, Leon Edwards, och de här har, Leon Edwards har gått upp en plats, Masvidal har gått ner en plats, de har bytt. Så har vi Colby Covington 2, Gilbert Burns och så Kamaru Usman som mästare.
Alltså jag tycker han kan hoppa in topp 15 och möta någon där högst upp. Vad var det, Pettis eller...
Pettis var 15 då, så typ någonstans mellan topp 10. Och...
Exakt, och i alla fall vinner han här på samma sätt, att det blir liksom total dominans, så tycker jag att UFC borde se att nivån är mycket högre än att möta de här nysigningarna, utan det är dags att möta lite folk med, som har varit i UFC lite längre och som håller en bättre, ser vi, bättre nivå, som, så att det kan bli en bra match.
Faran om att skicka honom för snabbt upp, det är ju någonting som vi också har sett ibland. Hur många matcher tycker du att han ska gå innan vi börjar prata topp 15? Tycker du att det räcker med en vinst här idag, nu? Eller?
Alltså jag tycker han kanske borde gå 2 till, men med liksom, det blir lite svårare för varje gång. Och ser det likadant ut, så varför vänta? Liksom? Det är, han håller den nivån både på träning och i match nu, att han kan matchas mot dem. Sen är ju frågan om hur det går när någon har ett svar på det han är bäst på. Och det är där vi kommer få se den andra versionen av Khamzat. Vad kan han mer förutom den här superdominanta brottningen? Att så här, och kan du möta någon som kanske är jättebra grapplingutövare eller en jättebra brottare också? Är han fortfarande överlägsen dem, eller blir det mera match nu mellan dem?
Jag tänker lite Rafael Dos Anjos. Pettis i min mening har alltid haft problem när det kommer till det här.
Det kommer bli som när han mötte...
Dos Anjos, då vart han överkörd på det sättet. Precis. Eller Clay Guida, har jag för mig, gjorde samma sak lite med honom också, att han har problem, så det känns som att den Pettis, för att han är rankad, jag kan köpa tanken.
Det är ingen som kommer ta matchen som är rankad.
Nej,
just nu, för det är för de ser ju på honom också att det här är en svår match och att de hellre behåller sin position och möter någon som är där uppe redan, som vi säger, vi ger lite mera, alltså vid förlust så är det inte hela världen, men förlorar du mot en orankad motståndare, så är det svårt att ta dig upp igen.
Det intressanta här är, utan att jag ska sitta och nämna namn, så är det många jag har pratat med, det här är både folk som är högst aktiva inom fighting, som har varit aktiva, jobbar runt omkring, men det som många säger också är att Khamzat kommer ta ett bälte. Men när det gäller andra fighters så har de känt lite att men den här personen har en chans att ta ett bälte, men det är väldigt många som anser redan att han kommer bli mästare, för att nivån på honom på träning när det gäller match, den är så otroligt överlägsen. Mm. Så det ska ju bli verkligen spännande.
Och det är ju det. Han är en Formel 1-bil, då ska han tävla i Formel 1. Liksom. Ja. Han ska inte köra något litet... säger vi, mini-race ute här i lokala ställen. Nej. Utan han ska upp till toppen och det är där han ska vara och det är den nivån han håller och det är där vi hoppas att han är väldigt snart i alla fall.
För jag vet att det var också en han hade gått, jag tror det var amatörmatch, han hade gått någon amatörmatch och jag har pratat med coachen som den killen som fick stryk och efter matchen hade han sagt till sin liksom fighter bara att så här, du behöver inte ens ta till dig den här förlusten alls. Ja. Du har mött en person som egentligen inte ens ska vara amatör för att han är på tok för bra. Mm. Men han måste gå den här vägen helt naturligt. Men det här kan du bara liksom skita i att du torskade. Du behöver inte känna att någonting är jobbigt. Du har mött någon som är på en helt annan nivå.
Det är bra för han också att veta vilken nivå det är på riktigt i toppen om du vill bli bäst.
Ja.
Nej men det är kul och det är bara att vänta här tills på lördag och hoppas att det ser likadant ut som det gjorde. Och sen tror jag att han, eftersom han är kvar där nere, skulle inte förvåna om han vill ha en till match. Och det är bra pengar i kassan för Khamzat den här juli månaden.
Shit, han fick ju bonus också.
Exakt, det är det
nu,
jag menar.
Nu är jag osäker på vad han fick för ingångspris, om det är 10-10 eller 20-20. Jag kan tänka med Ali Abdelaziz där så är det nog minimum 20.
Han kan nog få lite bättre.
20-20, så han kan ha tjänat strax under millen under den här helgen. Och det är nog mer pengar än vad han har tjänat de senaste åren skulle jag kunna tippa.
Och fortsätter han så...
jag blir inte förvånad om han plockar en bonus till nu på lördag.
Exakt, och det är just motståndet han möter. Det känns som att det kommer bli ganska lätt för Khamzat, tror jag faktiskt.
Ja, jag tror det med. Nu kommer regnet.
Exakt, vi sätter igång här.
Regnar på ordentligt här.
Det är mysigt här i studion.
Tur att vi hann in i alla fall innan det här vädret drog igång. Som sagt, en ljus framtid för Khamzat Chimaev. Jättekul att han äntligen är signad i UFC. Och har ni missat matchen, gör vad ni kan för att kunna se den. Highlight kommer ni garanterat kunna hitta på vilken sajt som helst, mer eller mindre. Det är bara att kolla upp och där kommer ni även kunna titta på highlights från tidigare matcher. Ni kommer absolut kunna backa bandet och se amatörmatcher med honom. Så om ni har missat Khamzat Chimaev, kolla upp bara. Sök upp han, YouTube, googla och ta reda på allting ni behöver. Vi håller alla tummar och tår för att allting går vägen för resterande svenskar nu på lördag. Vi kommer prata mer om dem. Men jag vill att vi, innan vi lämnar, jag kommer säga Khamzat-kortet. Jag kommer inte ens säga Cater versus IG-kortet, utan det är Khamzat-kortet. Han var den liksom the breakout star under den galan. Men jag vill att vi bara snackar lite snabbt om, vi kan ju se Amanda Ribas innan vi går på Calvin Cater och IG lite fort bara. För Amanda Ribas gjorde ju en snygg prestation, armlåste Paige VanZant väldigt snabbt. Det var första ronden. Hon känns också som en framtida megastjärna i UFC. Jätteglad, superskön i sin intervju. Också redo att gå match väldigt snart. Hon är redo att fightas i olika viktklasser. Ja, skönt att se en sån signing också till UFC. Nu var det inte hennes första match, men jag vet inte, bara en så här riktigt härlig...
Ja, det är någon håller ögonen öppna på. Liksom. Jag var ju impad här, jag tror det var nu i helgen.
Benlåset.
Knälåset, vad heter hon?
Lipski, Ariana
exakt.
Lipski.
Oh, det där tror jag blir trouble i divisionen faktiskt. Hon hejlade att hon var från Curitiba och hade den liksom mentaliteten som de har.
Alla såg du en av coacherna som hade shoot the box
men jag såg det bara på henne när hon kom in och bara okej, det här är en helt annan energi. Liksom. Det här är fram, destroy. Och de är alltid underhållande och... hon såg bara överlägsen ut liksom. Ja. Och det ska bli jättekul att se henne också framöver. Det händer mycket i tjejdivisionerna. Det är kul också. Men det är lite nytt folk in liksom.
Jo men verkligen, och jag har sagt det här tidigare. Det är en nyare division, det får vi absolut inte glömma. Det betyder också att talangen kommer se ut ungefär som det gjorde på herrarnas front. Om vi backar bandet x antal år. Det var nivåskillnader. Men när det väl började växa på, alltså då blev det obehagligt. Men just nu har vi dem som är bra. Sen har vi dem som är topp. Och då pratar jag Amanda Nunes, Shevchenko. Mm. Alltså det finns de som sticker ut och nivåskillnaden är stor. Men med tiden så kommer det in mer talang. Och till slut börjar det gapet att täckas.
Och kanske känns... att fler, om man tänker som du säger, det blir större. Det är ju fler tjejer som börjar med sporten och som ser att så, okay, det går att tävla. Det finns en möjlighet för mig att verkligen kunna leva på det här och satsa helhjärtat på det här jag är bra på. Och det tror jag liksom är tack vare alla de här stjärnorna som finns. Att det är fler och fler tjejer som dedikerar sig till sporten.
Verkligen.
På samma sätt som killar gör. Att så här, det här ska bli mitt liv, mitt mål i livet. Och det märks ju nu med alla nya som kommer in och chockar och liksom, det känns som att det om några år så kommer det vara en helt ny generation med killers.
Verkligen.
Och då de här gamla, vad ska vi kalla dem, tanterna då, kommer ha haft sina bästa år. Och då vet vi att det kommer en helt ny generation killers liksom som kommer ta över. Och det är häftigt att se.
Ja, men då det ser man. Jag tycker fortfarande vi ser det även på grabbarna där, att ibland kommer det in dem med sån chans att man ser bara, uff, okej, nu är det här är en annan nivå.
Exakt.
Här har vi en annan nivå. Jag menar, vissa sporter, de flesta håller en väldigt jämn nivå. Proffsen är sjukt bra, sen har du några som sticker ut. Alltså de är snäppet bättre. Men fortfarande kan vi se även på herrarna också att okej, det här är en annan nivå. Vi kan se det på damerna, det blir lite tydligare där ibland att okej, nivåskillnaden här
och
är.
Jag tycker det faktiskt att helgens kala här var ju verkligen ett sign på det. Det var ju så många, hur säger vi, nysigningar som kom in och bara levererade superdebuter. Och jag tror att Dana White är så glad att han har signat så många nya potentiella stjärnor liksom framöver.
Jag kommer lyfta ett namn när du ändå säger det. Det här var andra prelims. Det var Armand Tsarukyan mot David Ramos. Jag tror det här är Armands, om det är hans andra eller tredje match i organisationen. Han mötte Makachev i sin debut. Tsarukyan är tvärung. Jag tror han är 22 eller 23 år gammal bara. Och gav Makachev sin jobbigaste match i hela hans UFC-karriär. Och det var Kinnis debut. Där har de där unga talangerna som kommer och bara är riktigt duktiga från början. Edmund Shabazian, en annan.
Exakt. Superung. Och på tal om det, Amir Albasi nu i helgen. Vilken prestation också. Liksom, bara såg, alltså också det här, en annan level direkt. Bara avståndsbedömning, avslappnad, superdominant. Och avslutar också i första ronden. Jättebra jobbet av Amir. Vill se mer av han. Och jag gillar att han är, alltså, hur säger vi? Det känns som att han är hemma där.
Ja.
Och han känner att han ska vara där. Och det är alltid bra, en bra typ, säger vi, egenskap att ha.
Ska bli intressant att se hur frekvent han kommer att välja att gå match nu när han är i UFC.
Exakt, men jag tror att med tanke på att alla de här, de flesta gick ju egentligen ur sina matcher skadefria utan ens att ta mycket damage. Så det skulle inte förvåna mig nu när de har det här Fight Island, och det blir ändå svårt att få in ganska mycket fighters, att de får matchas rätt frekvent, kanske en kampsatt i princip. Men det är upp till Amir hur länge han vill ha paus liksom. Sen var jag intresserad av någon du gillade, hörde jag på kommenteringen, Alvarez. Som mötte Duffy. Alltså riktigt, riktigt grym också. Och sen när jag fick höra att ni pratade om hans record efter, jag hade ingen aning om det här var. Då bara wow. Och alla matcher avslut och liksom ser också ut att vara på en helt annan nivå. Och då är ändå Duffy en rutinerad fighter, veteran, har varit med länge. Och att han liksom bara, det känns som att det är någonting som håller på att ske. Det är ett generationsskifte kanske, eller det är liksom en uppdatering av MMA.
Nej, men definitivt, och jag tror att ingen, kanske någon, men alltså att gå på den nedtagningen, det var ju den enda missen Duffy gjorde. Och hur han satt giljotinen, alltså direkt, man ser i slow motionen hur han bara jobbar på den, så fort han börjar falla så är det så, okej, nu är du fast.
Ja, men det känns som att de ligger steget före lite hela tiden, att det är lite, alltså lite bättre evolution på allt. Och det såg man ju med sparkan också. Han jobbade sina low kicks. Och det såg så lätt ut. Det såg ut som att han liksom bara var helt avslappnad och fick möjlighet att bara göra det han ville. Och då är det ändå mot Duffy som är bra. Bra boxare och har bra markgame också. Men att det är häftigt att se. Och det finns några fler namn jag tycker är värda att nämna.
Bara lyfta det. Duffy har handskarna på hyllan.
Är det så?
Han är klar med MMA. Jag har inte läst exakt hans utlägg, men han är färdig. Och jag tror nog att det var att skulle han förlora den här matchen så var han.
Ja, och jag tror att han känner att det här är den nya generationen. Jag har inget att sätta emot här, utan det är dags att tacka för sig. Jag nådde högsta ligan. Blev ändå litet namn. Jag tror att han till och med highlight gick väl om main på något kort. Men that's it. Det är ett klokt beslut än att fortsätta ta damage liksom. Men jag tycker att det var väl fler debutanter här som chockade. Eller inte chockade, utan gjorde sitt namn. att vi pratar om de här till och med, och det är inte ofta en debutant gör ett sånt statement.
Ah, jag måste ju lyfta här Gurom Kutatseladzes landsman i Roman Dolidze som mötte Charles Ibrahimov. Herregud, alltså det var ju ett megaknä som egentligen kändes som en helt felkalkulerad spark. Ah, han fäller ut benet i knät. Han,
men jag tror han skulle köra en huvudspark med sån klev
Charles in.
Exakt, framåt, och så blev det ett knä istället rakt i munnen, så. Mm. Också statement. Första ronden där också,
ja,
kanske, eller?
Ja, andra rondet.
Helt sjukt, jag säger det. Och han var väl också debutant?
Ja, 6 matcher hade han. Han hade hälften sub och TKOs.
Det är så häftigt. Det är som vi säger, det är en helt ny upplaga fighters. Jag tycker det här med Fight Island har gett många möjligheter och att de har signat mycket nytt folk för att lösa logistiken med att få ner fighters. Och då är det kanske enkelt att kunna signa folk de kan få ner ganska snabbt för att gå match. Och det har ju gett utdelning. De har ju helt plötsligt en helt ny rooster av farliga fighters som de har signat nu under sommaren bara.
Ja, definitivt. Det har ju kommit in intressanta namn.
Ja, verkligen.
Så det ska bli otroligt spännande att se hur de utvecklas framöver.
Precis, och det är som vi säger här, Ariane Lipski som också var ny signing, va?
Hon har gått match innan.
Okay,
även hennes motståndare med hade en match innan. Men jag tror att Lipski kan ha gått en eller två. Men Lipski blev nog signad redan förra året här för mig. Luana har gått en match, hon torskade sin debut.
Okej. Okay. Men jag var mest imponerad faktiskt av alla de här, säger vi, okända namnen var
Fisev.
I Kirgistanin, exakt. Oj 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 oj, det där vill jag se mer av, och ganska pronto alltså. Det är, oj, 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 vilken...
De där sparkarna är det obehagligaste jag hört. Alltså, och det var ju inte en, det var ju alla lät.
Varenda en, och att han obrydd. Inget kan träffa honom, inget gör skada, utan jag vet inte, det här var också en helt annan nivå av fighting. Och då möter han en killer i Mark Diakasse, liksom, som är en killer stående. Alltså verkligen en knockoutartist. Och bara stänger ner honom totalt. Så det tyckte jag var också ett enormt statement. Och
Fight of the night blev det.
Det tycker jag var helt rätt faktiskt. Ja. Men det är det vi pratar om. Det är de här, hur säger vi? Forna öststaterna som liksom, de bara ligger och kokar och haft en fighting-kultur forever. Och liksom nivån hos dem har alltid varit superhög. Och nu är det bara att vi får se det på stora scenen. Och då blir det så här. Alltså, det blir en helt annan nivå på allt. Och det kan bli liksom, vad säger man, det är ett genomlöpande tema av alla de här signingarna de har gjort. Och jag tror att det kommer eventuellt få också MMA och hur säger vi, utvecklas ännu mer när man ser vilken nivå de här håller, att så, okay, det räcker inte att göra det som vi har gjort nu i västvärlden om man ska kunna leverera på samma nivå, så krävs att allt måste bli bättre.
Ja, och det är lite som Bäckström tog upp också, arbetsmoralen på de här grabbarna, den är helt galen.
Jag älskar det här också när han blev träffad liksom, så bara slår han på sig själv och så här, den tar ingenting, och så skickar han tillbaka spark. Och bara det där är så mentalt nedbrytande, att det är någon som är så stentuff framför dig som, och det var ju tydligt att se på Marks, ser vi, hans energi bara, hur den bröts ner mer och mer när han märkte att den här fick en perfekt träff, men den här killen står och bara så här, skriker i mitt ansikte och bara come on strong body, och bara, oj oj oj, det här är jobbigt nu.
Nej, galet, det ska bli jättespännande att se vad han får för matchning framöver.
Han har också få matcher för mig.
Ja, det var nog inte jättemånga, i alla fall inte i UFC. Jag tror han har gått en eller två. Många var jättehypade inför just den matchningen. Jag med, alltså, jag gillar både Diakes och Fisev. Men
helt
alltså, jag tycker den här galan, den levererade väldigt bra i lördags. Onsdagens galan måste jag nog säga ändå att det, varenda match på huvudkortet gick tiden ut. Det var inte det här wow, alltså det var inte den känslan. Det var chansat, därför jag ger det kortet till honom. Cader och Aigi, bra match, absolut. Men Calvin Cader är numret för stort. Det syns tydligt.
Och det var lite det man hade i huvudet innan den matchen också, att det skulle bli så. Att händerna skulle vara, säger vi, hans främsta, du säger vi, där det skiljer sig mest.
Verkligen.
Och det märktes faktiskt att han var bättre. Och jobbade mycket fint. Fina boxningskombinationer liksom, med mycket främre uppercuts.
Nej, spännande. Ja, Jack Hermansson, Kelvin Gastelum. Ja, 1:18 sen var det en heel hook som fick Kelvin Gastelum klappa. Den utgången, det hade inte ens Jack räknat med. Det är synd, det hördes tydligt i intervjun att han inte förväntade sig. Men det visar också att Jack, var fighten än hamnar, så har han någonting.
Definitivt. Och det var som vi sa, jag tror att Kelvin underskattade Jack och trodde säkert inte, med tanke på att han gick på den en gång redan innan på heelhooken, och då tog han sig loss och sen gick han på den igen, och det kändes som att han var lite loj Kelvin i sitt försvar, att säga, aj, det här är, och så bara oj, den sitter. Och det såg med hans ansikte också att han var väldigt besviken, och jag tror att den besvikelsen kom från att han inte tog det här, att det är en superfighter han möter, och då blir det så här. Får du bita det sura äpplet och tänka till lite inför nästa match. Att det är UFC, du möter toppnamn, och Hermansson är ingen duvunge, utan det är en kille som besitter bra skills.
Definitivt. Jag gillar också att Hermansson hade ju en väldigt utstakad plan för vilka som skulle fightas.
Ja, jag vet.
Att Kernanier skulle fightas om bältet efter Adesanya och den, och så skulle han få möta vinnaren. Jag gillar det. Jag gillar ändå att han vill möta där till Robert Whittaker. Yeah. Ändå så här respektfullt att så här, Kernanier först, han redan vunnit över mig.
Men nu är han ju där. Nu är han ju liksom på toppen, och det är nu det gäller att bara sköta. Det är ju en titel han är ute efter, och då gäller det att kanske inte stressa för mycket här, fast han kommer också är skadefri från den här matchen, så kanske inte han ska pusha något, utan vara lite mer strategisk nu med matchningen så att du kan komma till den här titelfighten, vilket jag tycker han förtjänar vid en till vinst mot en av dem som är rankad över honom.
Ja, jag hoppas ju att han får antingen Whittaker eller att han får vinna till.
Ja.
Det hade varit väldigt, väldigt intressant.
Och de går väl nu ju, så det blir väl kanske förhoppningsvis skulle det kunna bli september redan. Det vore ju kul. Med tanke på att det är ju som frekvens på galen nu, och fighters är fortfarande svårt att få in alla.
Ja, och nu fortfarande hänger det ju som ett stort moln över UFC. Det är ju det här, hur pass kommer Vegas att stängas ner?
Men jag tycker de kan
pratade
köra
lite om det där. Men då var de just öppna för att då får det bli Fight Island. Ja. Då åker vi tillbaka hit.
Jag har inga problem med det. Jag tycker det rullar på fint. Produktionen funkar och folk som är där nere verkar må bra. Och varför inte bara låta det rulla så länge det går?
Ja.
Det är ingen stress att komma tillbaka till USA.
Nej.
Jag, som säger vi, som fan och tittare.
Och jag måste säga en sak som har förvånat mig. Mm. Jag börjar tycka att det är så otroligt skönt utan publik på galerna.
Nej, men
det blir mycket behagligare för tv-tittande.
Precis, och man märker att i vissa matcher så blir det lite mer att folk levererar bättre i princip, tycker jag också. Att det blir den här, det här momentet försvinner med massa publik som skriker utan... Det blir mer fokus på alla.
Ja, jag tror också att alla har vant sig så snabbt. Så att jag tror att det kommer vara en större chock att gå tillbaka till publiken.
Herregud,
jag tycker det var ruskigt skönt. Bara, det är tyst. Det känns som att se en Pride-gala på tidigt 2000.
Exakt. Jag tycker, vi får se hur skiftet sker här. När det sker. Liksom, om vi kommer sakna det här. Och kolla på fighting på mute istället.
Ja. Nej, men typ. Jag tycker det var riktigt bra. Sista matchen på det där kortet som vi ska gå igenom. Det är väl som Figueiredo och Josef Benavides. Alltså, noll förvåning för mig. Jag är glad att Figueiredo den här gången klarade vikten. Han demolerade Josef Benavides. Alltså, det är
det
var ju slakt.
Jag tycker synd om Benavides. Att förra matchen borde ha satt en klocka i hans huvud. Att, så här, vet du vad? Det här är omöjligt.
Ja.
Men... envis som han är och trodde på sig själv, så fick han samma resultat igen.
Bara att det gick snabbare.
Ja, sen hörde jag att han hade någon liten ursäkt där. Det var så tidigt på morgonen och att normalt så brukar man inte fightas den här tiden och massa sånt. Men det är väl bara egot som pratar.
Alltså så här, jag kan köpa den anledningen på ett sätt. Men
det är ju
han
samma
visste
sak
vad han skrev upp sig för, och den här matchen såg exakt likadan ut som den första. Så då blir det lite så här, meh.
Exakt. Och jag tycker att Benavides, det räcker nu. Du behöver inte fightas någon mer.
Nej.
Vad är chansen nu? Ska du börja klättra upp igen? Liksom det, nej, jag har inget intresse.
Nej. Han kommer spöa folk, men han kommer inte...
Nej, inte bli bäst.
Ta guld, tyvärr.
Nej, och Figueiredo är mördare.
Jag tror det blir jobbigt för folk i den V-klassen just nu.
Och han är så stark och liksom... Ja, som du säger, det blir svårt för folk nu.
Men det var ju 3 knockdowns, jättefort. Bap. Det gick supersnabbt ner. Sen tog han det där strypet och jag menar, Benavides har inte ens klappat.
Nej,
han
det var brutalt faktiskt, det strypet. Och precis innan han spräckte upp hela ansiktet på honom med armbågar. Och det blev lite en sån här Joe Daddy Stevenson, ja, när han chokar, att man ser att så, okay, nu pressas blodet ut ur de här såren också. Men det är fighting, och ska man bli champ ska man ju bli det på ett brutalt sätt. Känns alltid bättre säkert.
Verkligen, och jag har inte riktigt just nu en aning om vem som kan hota Figueiredo i den viktklassen. För det...
Ja,
alltså det där är en tuff krabb att ha att göra med. Alltså, Brandon Moreno 3. Vi hade då Figueiredo och Josef Benavides var ju då etta respektive tvåa. Alexander Pantoja torskade nu mot Askar Askarov som var sjua. Askarov blev väl knipa den platsen.
Mm. Vilket också var en bra match.
Ja, faktiskt. Och Askarov visar ju varför han är där, ja, den han är. Nej, alltså jag kan helt ärligt säga, genom att bara snabbt titta igenom listan, jag ser inte just nu någon som hotar Figueiredo.
Nej, inte jag heller. Han är i sin prime just nu, och det är väldigt tydligt, och jag tror att han kommer vara det ett bra tag framöver. Och det finns ingen som jag känner kan hota honom i divisionen.
Nej, det som Figueiredo har endast förlorat en gång i sin MMA-karriär, och det var Jussier Formiga. Det var ett domslut. Däremot så tror jag att den matchen idag, den kommer se annorlunda ut. Annars är det då ingen som har rått sig på Figueiredo, men han har ju sett ut som en mördare då han har, ja, nu är det ju bara, okej, det fanns ett domslut.
Det var mycket där, känslor där, det var ju kul, fint att se också, att han var jätteglad och Benavides var jätteledsen, men det är så det är i fighting liksom. Ja. Högsta av det högsta och lägsta av det lägsta, och det blev rätt tydligt där, den grät och var helt besviken och den andra grät för att han var helt glad. Men kul med en ny mästare, ännu en Brasilien.
Ja, men definitivt. Vi får se vad framtiden har erbjuda. Vi ska ta en titt på kortet som kommer i helgen, där vi har dels Khamzat Chimaev, vi har Panik Jansad och vi har Alexander Gustafsson. Nu på lördag, då har vi Robert Whittaker och Darren Till som står på huvudkortet. Vi har Alexander Gustafsson som fightas där också. Och sen har vi då Khamzat Chimaev mot Rice McKee, och så har vi Panik Jansad mot Bert Koheira. Jag tycker att Khamzat har vi redan pratat om, men jag tycker att vi flyger på direkt på Panik mot Bert Koheira. Panny har just nu 12 stycken vinster, 3 knockout och 9 domslut. Hon har 5 förluster, 1 TKO, 2 sub och 2 domslut. Hon kliver in med vinst i ryggen mot Jessica Rose Clark. Ett domslut som gick hennes väg, och det var i november förra året. Nu möter hon då för detta titelutmanarinnaren som fightade som titel mot Ronda Rousey. Och det är Bet Koheira, som så här långt i sin karriär har 11 vinster, 2 knockouter, 9 stycken domslut som har gått hennes väg. Hon har 4 förluster, 2 via TKO, 1 sub och 1 domslut. Kliver in med, hon har vunnit en av sina senaste 3. Förlorar mot Holly Holm, förlorar mot Irene Aldana, men vann mot Sierra Eubanks. Bra, alltså bra namn för Panny.
Absolut, bra och ett tufft namn för Panny också att möta här. Och det är väl en lite test för Panny här. Att ta sig an Bitch och se, alltså vinner Panny här så är det också ändå ett, inte jättestort statement, men ändå ett statement att du håller en viss nivå i divisionen mot folk som anses vara bra i divisionen, om vi säger så. Och Bitch är ju en hårdslående kvinna, brawler mera, och det kommer bli slagsmål, om vi säger så. Det blir alltid slagsmål med henne. Hon fightas argt och väldigt, hur säger vi, på ett brassesätt verkligen, med mycket aggression och vilja att finish the fight. Och hon kommer ju verkligen göra det till ett slagsmål mot Panny. Och jag hoppas att Panny är lite kyligare, lite mera teknisk, och då tror jag faktiskt att Panny kan vinna på det här.
Jag håller med dig i det du säger, för det är verkligen det som Betche är känd för. Hon kliver på framåt.
Ja, det är en liten kvinnlig version av Wanderlei Silva, kan vi säga. Det kommer komma krokar. Det gäller att bara vara med på det och pricka.
Ja.
Och jag vet att Panny har ju en väldigt fin boxning, och jag tror det kan vara lite kryptonitet här. Att hon är den mest tekniska skolade boxaren och kan plocka isär Bitch. Hoppas vi på.
Ja, vi håller tummarna för att hon styr upp den här matchen och att det går åt rätt håll. Alexander Gustafsson mot Fabrice Werdum. Nu har det ju blivit comeback time och nu kliver Alexander Gustafsson upp en viktklass. Ja, han tar och går upp till tungvikt. Mm. Han möter då före detta världsmästaren i tungvikt i Fabrice Werdum. Fabrice Werdum har 23 vinster, 6 via TKO, 11 via sub. Han har 9 förluster. Det är 3 TKO-förluster och 6 domslut som inte har gått hans väg. Och så har han en match som är oavgjord. Han såg ju inte bra ut mot Olenek. Och det har vi pratat om i podden. Mm. Jag tyckte han såg ut som crap mot Alex Olenek. Det var i maj i år som han gick den matchen. Dessförinnan så har han varit borta i 2 år då, efter sin match mot Alexander Volkov. Men alltså, min upplevelse om Alex är att Alex är tillbaka. Han känns hungrig, han känns väldigt motiverad. Jag har sagt det många gånger. Jag har otroligt svårt att se att Alex kommer tillbaka ifall inte motivationen är där. Nu är den där, han går upp en viktklass och vi får se vad han kan hämta där. Han har 2 förluster i ryggen, det är John Jones, det är Anthony Smith. Men Anthony Smith har vi pratat om också. Det kändes inte riktigt som att det fanns glöd i Alex. 18 vinster totalt har han. Det är 11 TKO, 3 submission vinster och 4 stycken förluster.
Mm.
Förlåt, 4 stycken domslut. Han har 6 förluster.
Alltså det är klassiskt. Kan Alex hålla det stående? Kan Fabrizio få ner honom? Mm. Det är där den här matchen kommer att utspela sig. Jag tror att Alex har ett enormt, hur säger vi, försprång och ett idstående. Mm. Det känns att Werdum inte kommer kunna utmana honom. Alltså Werdum har ju en aggressiv stående stil, mera thai-baserad, men samtidigt så är han, har han hakan uppe i luften och hans defense inte det bästa.
Nej.
Och jag tror det är där Alex har mycket mer krispigare boxning och fotarbete och mer avslappnad och bättre blick och se vart och hur han kommer kunna sätta upp sina slag för att i så fall få ut knocken liksom på Werdum. Och Werdum kommer försöka göra allt för att få ner Alex på backen. Hur han gör det, om han blir träffad på vägen, stor risk. För att han är inte världens bästa brottning vid dom, utan det är mer ett jiu-jitsu-baserat. Liksom. Han vill clincha upp och försöka trippa ner och krokbena ner dig och sånt. Men det blir svårt. Alex händer är ju ett problem. Och jag tror att det kommer bli ett problem i den här matchen. Och jag skulle säga att Alex knockar faktiskt Werdum här.
Mm.
I första eller andra ronden skulle jag våga säga till och med att han kliver in i Alex uppercut.
Jag tänker lite också det här, nu när han går upp en viktklass, han behöver inte klippa vikt, även det är en faktor. Vi har sett att det finns vissa fighter som har gått upp en viktklass och presterat ännu bättre. Och Alex, som han själv säger, han bara är en stor pojke. Ja, men det är han. Ja. Och han har tyckt att det har varit jobbigt att klippa vikt. Och vi har ju sett hur det har gått för Daniel Cormier till exempel när han klev upp. Alltså det helt plötsligt var det ju knockout power som den absolut funnits där, men nu var det en annan nivå.
Exakt.
Hur mycket mer power tror du att Alex kan ta med sig en viktklass?
Jag tror att han kommer ha. Han kommer liksom ha mer vikt runt höftarna och liksom att han får med sig mer momentum i slagen och att det kommer göra mer effekt. Han väger ju mer, kommer vara en större människa. Werdums haka är ju inte den bästa heller. Och med det sagt, alltså Werdums defense är inte bra. Och han vinner mycket på att han är offensiv och att folk defender när han är offensiv. Mm. Men jag tror att Alex kommer hitta kontringen i det här, hur säger vi, när Werdum kommer rusha Alex för att försöka jaga slag för att komma till, liksom, hur säger vi, få in sina underhooks. För det är där han ofta gillar att jobba, just med underhooks och därifrån ta ner folk. Och jag tror på vägen in dit så kommer det bli väldigt, väldigt svårt. Och då vi har en tungviks Alex där som fortfarande kommer vara lätt på fötterna och skicka mycket slag. Och nej, men jag har svårt att se att Werdum vinner den här matchen faktiskt. Om han inte lyckas få ner Alex och att Alex inte kan ta sig upp på grund av att han har en skada eller något.
Mm.
Men, och i och med att vi såg också hur Werdum såg ut senast. Så
alltså, det
känns roligt. Som att han har haft sina bästa dagar.
Ja. Men det är frågan om vad det där hängde på. För jag menar, då har man bara där för att liksom få betalt.
Mm.
Vilket det bokstavligen för mig kändes som mot Olenek. Alltså det var, jag har aldrig sett Werdum så dålig. Mm. Men man vet ju inte vad det beror på. Han har varit borta i 2 år.
Definitivt, han är äldre, han har ju hållit på hur länge som helst liksom. Så han har ju varit på sin prime. Nu är ju på väg neråt för kurvan. Och jag tror att det är, alltså, det är en bra matchning för Alex. Det är ett stort namn. Och det är kul med historien som har kommit upp också.
Deras sparring.
Precis, att det blev väldigt kaosartat och jag tror han vet också Werdums stil då, att det kommer komma mycket knän och, men att Werdum kommer driva framåt för att försöka få den här takedownen. Men med det sagt, Werdum kan också överraska, han kan hoppa guard i oväntade ställen för att han vet att så fort han hamnar på backen så är hans markgame så pass topp
level att, att han kan få ett avslut där också. Så det blir en intressant match här, men jag tror att det kommer bli klassiskt striker mot
grappler.
Ja, mot grappler, precis.
Ja, det här ser jag verkligen fram emot. Jag vet att ni har väntat. Nu är stunden kommen. Det är inte många dagar kvar innan Alex kommer att kliva upp mot Fabrice Werdum. Ja, det här är, det är grymt. Fan vad kul det ska bli. Och det är kul också att Khamzat att få gå där igen. Det är kul att vi har Panny på kortet. Alltså, det har ju varit en svensk fest på Fight Island. Jag menar, kan vi fortsätta leverera de här vinsterna, då går vi ut. Vad är det? 5-0 för Sverige då?
Jättebra. Och alltså Sverige blir ett fightland att räkna med. Det är precis som alltså det är ett litet land. Det är som, hur säger vi, Khabib gjorde Dagestan stort.
Exakt.
Och sen kommer hela vågen efter, och det är väl lite här Alex har öppnat dörren, och nu så kommer nästa generation in och visar att så här, men vi är på världens, alltså vi har ju representanter i världens alla alltså högsta ligor på hela jordklotet, så är det svenskar, och det säger rätt mycket av ett litet land med 10 miljoner invånare. Att vi ändå levererar hög kvalitet på fighters. Ja. Så Sverige är ett fightland faktiskt. Och har varit det rätt länge.
Verkligen. Det har det varit i många fronter. Nu fortsätter vi bara vidare i MMA.
Precis.
Helt enkelt. Kvällens huvudmatch. Darren Till mot Robert Whittaker. Det här är ju en jättespännande match. Darren Till har ju gått upp från weltervikt till mellanvikt. Gått en match där, vann mot Kelvin Gastelum. Darren Till har så här långt i sin karriär så har han 18 vinster, 10 knockouter, 2 sub, 6 domslutsvinster, 2 förluster, en via TKO, en via sub.
Submission.
Han tar sig an för detta mellanviktsmästaren i Robert Whittaker som har 20 vinster, 9 TKO, 5 sub, 6 domslut, och han har 5 förluster, 2 via TKO och en submission förlust och 2 decisions. Radade ju upp många vinster på rad tills han mötte Israel Adesanya. Otroligt många. Ja, där blev han av med titeln. Och nu är det Adesanya som är mästaren. Men vad tänker du om Darren Till här? Ja, alltså för mig så är Robert Whittaker i många ögon en väldigt underskattad fighter. Det känns som att folk hela tiden lite ser förbi honom. Jag vet inte, jag ska inte säga att Darren Till gör det. Det tror jag inte. Men jag tror kanske att publiken lite ser förbi.
Ja, jag tror att det är också att han inte är en sån CV. Alltså utanför fightingen. Han syns och hörs inte så mycket. Han är champ, och det var när han var champ också. Kanske i Australien så är han större än vad han är internationellt. Men det är en liten doldis kan man säga. Utan han låter skillsen göra sitt istället. Men jag tror också att... alltså, jag tror det här är Whittakers match faktiskt. Det spelar ingen roll hur bra Darren Till är och hur avig han är, så tror jag att Whittaker kommer med någon extra push till det här. Det kan bli knepigt att läsa tills, hur säger vi, oortodoxa striking. Det här är liksom avslappnade och leta vinklar och med reachen. Men jag tror ändå att Whittaker har mött bättre folk. Som också, om han mötte Adesanya, så vet han också hur ett striking game kan gå till. Och han fick ju lära sig det the hard way. Men med det sagt, Till har alltid möjligheten att pricka. Det är det, och prickar han så tar det slut liksom. Men samtidigt har han också blivit prickad själv.
Ja.
Och vi får se här, det är en svår match att säga vem som vinner här faktiskt. Jag lutar lite mer åt Whittaker, men det kan också bli ett stopp. Med tanke på vad som hände sist så kan det också vara att det börjar, säger vi, kurvan kanske är på väg neråt.
För det som är med Whittaker också, det är många mil. Alltså de krigen han har gått mot Joel Romero 2 gånger. Alltså det är tuffa matcher. Alltså det är verkligen stentuffa matcher. Och de där, ja, man lämnar någonting där inne när man gör den typen av fighter.
Mycket skador också och sånt. Så, alltså till... så jag vet, det känns som att Till har en liten så här nyfödelse här, att han känner det själv, att det är dags nu och förlusterna är över, nu är det dags att pusha upp sig här. Men han väljer ju själv också att möta de här på toppen. Han kan ju tydligen leverera, men frågan är om det räcker. Men han har ju utvecklats han också, så jag vet, det är intressant att se här.
Jag är nog ändå lite i din linje. Jag lutar nog ändå mot att det är Whittaker som tar den här. Jag tror att om han kliver in så som han har gjort, alltså Han gjorde en hel del fel i Adesanya-matchen och jag tror att han gav Adesanya-matchen genom att vara så pådrivande mot Adesanya, för det är nog egentligen Adesanyas bästa vapen, det är när folk går på och attackerar honom.
Och Till är ju likadan där också, han vill ju att folk ska liksom jaga honom, så kan han kliva lite bak och hitta de här långa vänstrarna och uppercutsen. Så det gäller ju bara att kan Whittaker hålla sig från det spelet och spela sitt spel med han. Så tror jag. Och det känns också som att Whittaker har lite fler vapen att lägga in.
Jo, jag tycker han ibland, alltså det jag reagerade på med Whittaker tidigt i hans UFC-karriär var att han kom in med olika stil varje gång. Han hade alltid en ny approach till matchen.
Precis.
Det var en match där jag vet att han hade vänster handen hela tiden mot käken, höger handen var ner och så gick han och skickade den. Det var mot någon Ultimate Fighter-vinnare tror jag. Han brukar ha någon liten ny grej som han tar med sig in när han väl går match.
Och till, alltså han är ju underhållande. Han är ju, alltså han har en underhållande stil, fightstil. Det ser ju snyggt ut när han fightas. Väldigt, säger vi så här, överlägset när han väl plockar ner folk med händerna. När han liksom får träff så ser det väldigt snyggt ut och det är perfekt för highlights. Frågan om det går mot Whittaker. Det kan gå, men jag tror att det är en kille som har varit champ. Det är lite högre nivå och han har nog sett det mesta. Sen tror jag här att Till har väl också längdskillnaden, så han har väl lite mer reach också på han. Fördel, nackdel får vi se på lördag.
Spännande match. Jag är lite oroad att det här kan bli också en hysteriskt tråkig match ifall båda två väljer att vara lite kontringsfighter. Då kan det bli en definitivt. Steven Thompson där en till repris.
Exakt. Den chansen finns, men jag tror att i alla fall runt ett tror jag kan bli lite att de känner lite mer på varandra och går in och provar i alla fall. Att de har studerat ut några tekniker de tror kommer funka mot varandra, och när funkar de inte så kanske det blir som du säger att de kommer avvakta istället.
Men jag kommer slänga in en grej här och det här kommer nog trigga lite folk här, skulle inte förvåna mig. Darren Tills fighter har inte varit lika underhållande sen han valde att ta bort Phil Collins.
Är det sant?
Som introlåt. Sen han började med Sweet Caroline så har hans fighting inte riktigt varit densamma. Nej. Så ni som älskar Sweet Caroline, hälsa Darren Till att han ska slänga den låten ifrån sin walk-in och ta tillbaka Phil Collins. Då tror jag det kommer gå bra igen.
Ja, alltså det kan vara så. sen att han kanske borde ha händerna lite högre upp och hakan ner skulle hjälpa också.
Nej, jag ser inte att de var torska, men fightingstilen har blivit lite tråkigare. Det började med Steven Thompson, det var där den började i, jag tror det var London, eller om det var Liverpool där matchen var. Jag förstår, det är publikfrieri att köra på den låten. Jag började garva en gång, det var faktiskt en kille som skrev till mig på Instagram att du förstörde hela Sweet Caroline när du började prata. Ja, det är det vi kommentatorer gör.
Men bra
det är
match.
Där bara för att sabba Sweet Caroline. Det är vår uppgift. Det är det vi föds till att göra.
Förstöra. Nej, men det är en bra match ändå.
Jättebra.
Det är synd att den inte är i typ London, på UFC där eller något sånt. Men det är en bra match och jag tycker att det här får vi ju också motståndaren till Hermansson, vinnaren här förhoppningsvis. Och då får vi ju se hur pass bra de är. Och så kan man börja liksom trolla i huvudet med en fake match hur det skulle kunna utspela sig mot Jack. Så det är en intressant match för oss svenskar i alla fall att veta vem som vinner här och att Jack förhoppningsvis är next in line och möta vinnaren och sen få en titelchans.
Ja, men definitivt. Och nu, det annonserades ju ut att det är Adesanya och Paulo Costa skulle mötas i september, men det var för snabb info som hade flygit ut, berättade Dana White, att matchen är inte klar. Det är någon av dem, om jag fattade det rätt, så verkar det som att en av dem har inte skrivit på kontraktet. Matchen blev utannonserad av medier, men det som jag själv säger många gånger, förrän UFC har annonserat ut det så ska man vara väldigt försiktig med. Visst, majoriteten av gångerna det stämmer, men sen är det som i det här läget att det stämmer inte. Därför ska man vara otroligt försiktig med att gå händelserna i förväg.
Vi har ju en gubbmatch på lördagens kort också. Shogun mot Hogueiro. Tredje gången. Första gången de möttes var 2005. 15 år sedan, och sen möttes de igen 2015 och nu ännu en gång, 5 år senare. Så första matchen de hade var 15 år sedan, vilket var en av de bästa matcherna då.
Exakt,
och då var väl båda i sin prime, kanske man ska säga. Nu är det två gubbar slitna med många mil på karossen här som ska göra upp, och det kan bli rätt tråkigt tror jag. De kommer trada och sen får vi se vad som sker.
Förlåt, men fan vad jag inte är intresserad av den matchen.
Alltså, men ni kommer in.
Jag vet. Och det är det som är, när jag står och kommer in så känner jag bara, nej men jäsp. Alltså för mig, det är typ så här första fighten på prelims och se dem. Jag vet inte, gick du igång på matchen? För
nej,
mig var det bara,
rematchen för 5 år sedan var jag det lite så här, wow, nu kan de mötas igen. Men det är en 44-årig HGI och här mot en 38-årig Shogun. Och vi har ju sett hur båda har sett ut senaste åren. Det är, då, alltså jag tycker på ett sätt är det rätt att de matchas mot varandra. För det är ju allt jag har sagt, det ska finnas en seniordivision. Men intresset i matchen idag, nej. Jag tycker de här båda kunde ha lagt av för 5 år sedan.
Ja.
Men jag kommer ändå kolla. Jag hoppas på Shogun.
Jag ska ju kommentera, så jag har ingen val. Jag kan inte stänga av för den även om jag hade velat. Men absolut, jag kommer ju vara engagerad när den väl är. Men jag kände bara att när jag såg den matchningen så var min spontana tanke att herregud vad jag inte är intresserad av att se den här fighten. Alltså noll. Jag är, alltså jag kan bokstavligen säga att jag är inte intresserad av att se någon av några gira bröderna alls just nu. De bör bara låta legenden om dem växa. Kliv åt sidan, det är över. The fat lady has already sung. Cigarren är redan upprökt. Alltså pizzan har redan bakats.
Och Shogun har ju vunnit båda matcherna innan. Så varför ens en
Men då måste man ju ha en rubber match va?
Ja.
För att så verkligen veta.
Eller hur?
Nej, gud. Hysteriskt, förlåt. Men
ändå så här, en sjuk grej egentligen. Man tänker att de mötte sig 15 år sedan. Alltså att de har ändå växt upp lite med varandra. Att så här, vi har mötts i alla olika typ tider av vårt liv. Så här, när vi var unga, när vi var lite liksom äldre och nu när vi är gamla. Så det är ett fint avslut ändå. Men,
det kommer bli en del 4 också om 10 år.
50.
Står de där på någon så här brasiliansk senior MMA combatch. Så står de där och fightas igen. Main event! Shogun Hua!
Det är två legender som borde ha softat för länge sedan. Liksom.
Ja. Alltså jag blir bara stum. Jag känner att jag inte kan tillägga det.
Tänk om det blir Fight of the Night.
Ja, det hade ju varit helt galet om det där blev Fight of the Night. Ska bara ta en titt snabbt på kortet om det är någonting som jag har missat. Alltså det är många fighter, men... Alltså Alex Oliveira, Peter Sobotta, det är ju för intressant.
Det
Alex Oliveira är ju en spännande
också.
Fighter.
Och Sobotta är ju också intressant från match till match liksom.
Vi glömde Dalby. Niklas Dalby. Hur kan vi ha glömt Niklas Dalby mot Jesse Ronson?
Jag har ingen aning vem Jesse Ronson är. Jag
skulle inte förvåna om Ronson är... Vänta nu.
Jag håller på...
Han debuterar. Han debuterar, han kommer in med vinst i ryggen. Skulle inte förvåna om han har plockat ett bälte i någon annan organisation där. Han har 21 vinster, 10 knock, 7 sub. Men det är intressant. Det är ju alltid spännande. The Body Snatcher som möter då Lokomotivo i Niklas Dalby. Dalby är en härlig person och en grym fighter.
Definitivt, och det är Lokomotivo säger det. Liksom, när han väl sätter igång så är det ju Lokomotivo framåt.
Verkligen.
Fram med allt möjligt. Men bra match och kul att se här att de har skickat upp Kamsat på main card också, säger jag. Första matchen på main.
Nej, jag tror inte att det är det.
Okej, de kanske ändrar, det är vad jag får upp nu.
Ja, det där är lite osäkert. Jag har nämligen fått mail av UFC och måste säga att han har inte... De har inte ens ändrat det kortet UFC själva.
Vi får se. Det vore kul om han får kliva upp lite där så att fler får se honom.
Ja, men verkligen. Men jag är lite osäker om han har fått det. Förrän UFC skickar ut korten, then I don't know. Hur det kommer
det
bli.
Det är sekret.
Jag har i alla fall fått lite klockslag här så att vi rullar igång klockan 12 med sändningen.
Bra tid.
Då är det dags. Skönt. Det ska bli otroligt spännande att se och vi har ju då ett gäng skandinaver på kortet. Så det är grymt. Vi har Khamzat Chimaev, vi har Panik Jansad, vi har Niklas Dalby, vi har Alexander Gustafsson, vi sänder prelims. Jag fick frågan och jag drar den igen bara så att alla vet, för ibland skriver ni in till mig och jag vill verkligen bara få alla att så här har ni svaret, ni behöver aldrig mer fråga den här frågan. Om skandinaver fightas på prelims, då sänder vi prelims. Så that's it. Ni behöver inte ställa frågan. Har vi skandinaver på prelims, då sänder vi det. Ibland vill jag verkligen bara poängtera att UFC kan dela upp prelims på early prelims och late prelims. Om ingen skandinav fightas på early prelims, då sänder vi inte early prelims. Då sänder vi bara prelim nummer 2. Sånt här är väldigt enkelt att kolla upp. Och jag kan säga att Google kommer ge er svaret otroligt mycket snabbare än mig. Och jag säger inte det här för att vara otrevlig. Jag säger verkligen det här bara för att jag kan få 40 såna här frågor. Och jag kommer inte att besvara 40 samma fråga. Jag försöker alltid att besvara alla så gott jag kan. Och jag önskar verkligen att jag kunde besvara alla så gott jag kan. Men det är vissa frågor som jag faktiskt per automatik bara kommer att totalt ignorera. Så har ni den undran, här har ni svaret. Är det skandinaver på prelims? Yes, vi sänder prelims. Fan vad nice. Om det inte är skandinaver på prelims, det spelar ingen roll om det är Sean O'Malley på prelims. Vi kommer tyvärr inte att sända. Det har hänt ett totalt undantag vid en enda gång. Och det undantaget hade nog mer med covid-19 att göra än någonting annat. Nu vet ni. Och som sagt, om ni har frågor, langa dem till mig. Men om Google kommer kunna ge er svaret först.
Google it. Alltså, eller Google Duckago it eller alla andra, ja, såna här.
Yes. För det är många som skriver, och jag uppskattar jättemycket att ni skriver. Alltså missförstå mig verkligen inte här. Men det finns frågor som kommer vara relevanta, och så finns det frågor som det kommer kunna få svar egentligen bara av att ringa en polare.
En rolig grej, Bellator, ja, drar igång på fredag också.
Ja, men de, ja, exakt. Vi måste, yes, lyfta också att det är någon som fightas om några timmar. Och det är den personen fightas ju nog när vi i princip har släppt podden. Det är Malin Hermansson, går till Brave.
Just det.
Hon har ju signat upp sig. Dels så ska hon möta Malin Öberg ganska så snart. Jag för mig att den matchen är typ klar. Men hon går en match nu idag. Så vi får också skicka ut verkligen all lycka till Malin Hermansson som fightas väldigt snart. Och du sa Bellator?
Bellator kickar igång på fredag. Så på fredag kickar de igång. Så de är back också. One FC ska vara igång nu i augusti. Rising är igång i augusti.
Cage Wars rullar igång i september.
Du ser, everything is back.
Tre galer på rad, alltså dag på dag på dag.
Så saker är tillbaka här. Så det ser just ut för fighting och att folk kan få fightas.
Verkligen.
Det är riktigt, riktigt kul.
Och vill ni höra en till nyhet?
Oj, det är droppa grejer här.
Baseballen drar igång. Äntligen, som ni har längtat. Välkomna till Baseballpodden med Paul Levaje och Seb Seba.
Allt börjar återgå här.
Swing for the fences. Det är egentligen roligt. Har du tänkt, eller det kanske inte du har tänkt på, men det är otroligt mycket om man lyssnar på engelska kommentatorerna. Så är det jättemycket baseballreferenser.
Ja, jag kan tänka mig det. Retoriken är det här som du säger, swing for the fences. That's a home run.
Out of the ballpark, swing and a miss. Det är också ifrån det. Och sen right off the bat. Det är också från baseball.
Det säger sig självt liksom.
Jag förstod ju att det fanns mycket baseballreferenser, men det var först när jag började titta på baseball och så jävlar, då började jag höra dem överallt. Att det är så otroligt många. Så gillar ni MMA? Ja, då måste ni börja uppskatta 9 innings av baseball också. Jag måste säga, det måste slänga in. Jag är faktiskt lite taggad inför att se New York Yankees här om bara typ 2 dagar.
Okay, ja.
Det kommer jag kolla.
Som du har väntat.
Som jag har väntat.
Kliat dig själv och bara baseball.
Den mest avslappnande sporten i världen. Men det är det. Det var egentligen nog allt vi hade för den här gången. Är det någonting mer som du har? Är det någon ny svensk signing som du kommer på som ska gå match?
Nej, inget jag kommer på. Vi hoppas ju här att Brave-galerna som kommer vara i Stockholm här kommer ha många svenska namn. Jag har lite inside info där som jag inte kommer dela med mig än. Men det kommer bli rätt intressanta matcher på de galerna faktiskt. Och det är kul att det är många svenskar och många svenska namn som kommer eventuellt göra comeback också och fightas där.
Exakt. Sen är det en till sak som vi behöver nämna, för du och jag behöver lösa ett litet pussel här. Ja. Du sticker faktiskt iväg på lite semester.
I'm gone.
Så vi drar här on air, men jag funderar på att antingen så löser jag lite olika gäster som får komma in vid alternativ, så är lite fighting med. Så det kan hända att det kanske blir någon helg, någon vecka då det inte blir en podd. Vi får se lite. Vi ska lösa pusslet.
Vi löser det.
Vi fixar
det.
Finns
teknologi.
Precis. Men bara så ni vet att Sebba kommer att rulla iväg en liten period här.
Yes.
Så MMA-podden kommer i alla fall. Det kommer ett avsnitt såklart efter Alex-galan. Det, det kommer definitivt, så den behöver vi bryta ner lite. Men där har ni det. Det var allting för den här gången. Så i vanlig ordning, Instagram @paulilvaje.
Seb, Seb, men det finns ingen Insta just nu.
Nej,
så,
vi hittar den inte.
Exakt.
Så följ bara
Ni kan skriva upp det och komma på med månader.
Precis,
anteckna.
Ja, men dela podden. Hjälp oss växa. Vi pushar för det här varje gång. Men gör det verkligen. Ni push, som push, delar, push, push, det är superupp. Skattat. Alltså, vi har fan fått folk som bestiger berg och lyssnar med MMA-podden. Exakt. Och filmar helt magiska vyer. Gör det ni också. Pusha för podden.
Pusha, sprid.
Dela den. Desto mer podden växer, desto mer möjligheter får vi att göra fler saker med podden. Precis. För just nu så jobbar vi under...
Och då vill de här gästerna komma hit, för då är vi en stor podd. Mm. Nu är det enklare att få hit stora namn.
Definitivt. Definitivt. Och jag har fått frågan om Khamzat. Ja, han ska in. Jag har diskuterat lite med hans manager innan han blev signad till UFC. Men sen gick allting hysteriskt snabbt.
Men det är kul att få in han efter nu också.
Ja, nu blir det ju verkligen intressant. Och då måste jag bara tillägga att det kommer ta någon vecka efter att han har kommit hem. För att man får inte cirkulera i det här huset hur som helst när man har varit ut och rest. Men där har ni det. Med det sagt säger vi... Tack för den här gången.
Fantastiskt.
Jag kommer att gå live på min Instagram inför Alex match. Jag har däremot ingen tid utsatt, men följ mig på Insta, häng med i mina live-chattar, så hypar vi upp den här galan ordentligt nu.
Yes, sir, easy.
Hej då.
Hej då.